Podplay.
Det tar väldigt mycket energi att skriva. Alltså bara att fysiskt sitta och skriva. Men då samtidigt skulle sitta och hitta på det jag ska skriva. Samtidigt som jag skriver det. Då skulle jag inte orka slutföra en bok, tror jag.
Nej.
Jag tror att det är många aspirerande författare faller på faktiskt. Att de inte har en plan för vad de ska skriva.
I säsongsavslutningen av texten möter jag den bästsäljande krimförfattaren Pascal Engman. Hur kan han skriva 1,5 bok per år? Hur är det ens möjligt? Hur ser hans bekräftelsebehov ut som författare? Han är ju ändå en av få svenskar som kan leva på sitt skrivande. Och så sätter vi punkt för ryktesspridningen om att han skulle ha skrivit Läckbergs böcker. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Senare i avsnittet får ni följa med mig och Fanny Svärd på en litterär promenad i Stockholm på jakt efter ett par väldigt speciella föremål. Det var så kul. Ni måste stanna kvar och lyssna. Pascal Engman är journalist och författare. Hans thrillerserie om polisinspektör Vanessa Frank har sålt till över 20 länder. Och den senaste boken Bestseller kom ut i höstas. Och inleds med att en framgångsrik krimförfattare blir skjuten på väg till bokmässan. Boken tar upp högaktuella ämnen som gängkriminalitet, 3D-printade vapen, droghandel och korruption. I ett samtida Stockholm. Pascal har också skrivit en bokserie med Johannes Selåker. Den senaste i raden, Nomaden, kom ut i förra månaden. Ja, du hör ju, Pascal ligger helt klart i. Hej och välkommen till texten.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Var befinner du dig i ditt skrivande just nu?
Ja, vad fan befinner jag mig? Jag håller på att skriva den fjärde boken i min och Johannes serie då. Den här 90-talsserien som heter Skymningsland av någon konstig anledning. Den har ingen titel än. Nästa vecka börjar jag redigera nästa Vanessa Frank-bok. Men det jag egentligen bara vill göra, och som jag gör när jag inte skriver, det är att liksom sitta och skriva synopsis till min bok som kommer om 1,5 år, som ska heta Klanen. Och väl är någon sorts försök att skriva en episk berättelse om liksom, ja, men en klans utveckling under 20 års tid i Sverige. Alltså en kriminell klans utveckling.
Och den är, det låter inte som att den hänger ihop med Vanessa Frank-böckerna.
Nej, den Vanessa Frank-bok som heter Ingen som kommer i höst är då den, jag orkar knappt hålla reda på det här, är den, ja, sista på ett tag i alla fall med Vanessa Frank. Så jag tar en paus från henne.
Hur känns det?
Väldigt välgörande, tror jag. Mm. Jag har skrivit om henne sedan jag var 30. Jag är 37 nu, det är sjunde bok som kommer varje år sedan jag var i 7 år. Har skrivit. Och det, jag älskar att skriva de böckerna, men jag vill också skriva någonting annat, så att jag, ja, men jag lämnar henne därhän ett tag.
Du har skrivit 10 böcker sedan debuten 2017.
Ja, om du inte räknar nationaleposet Samir och Viktor.
Just det. Hur fan är det möjligt?
Jag tycker, alltså, folk brukar fråga om jag har jättemycket disciplin. Det har jag inte. Jag tycker bara det är så jävla roligt att skriva. Jag förstår inte att alla som skriver, jag skriver på heltid, alltså jag är författare på heltid. Jag förstår inte hur man inte kan liksom skriva 2 böcker om året.
Ouch.
Nej, men det är, alltså, jag tycker det är roligt. Jag går upp varje morgon med, liksom, och skriver. Mm. Jag skriver ju ändå 5000 tecken om dagen, 10000 tecken. Alltså, det skulle vara jättekonstigt om jag inte hann skriva 1,5 bok i alla fall. Vilket det jag gör nu för tiden. Och det var oroligt för i början. När jag och Johannes skulle börja skriva vår serie tillsammans. Så det var väl att man skulle få slut på idéer.
Mm.
Men jag märker att just så här, bokidéer är något man tränar upp att tänka fram.
Mm.
För det första har väldigt många fler bokidéer nu än när jag liksom debuterade. Och de är väldigt mycket bättre. De blir bättre och bättre. Så det sporrar mig.
Har du liksom gått någon skrivutbildning? Eller är du självlärd? Eller hur har det sett ut?
Nej, alltså jag är helt självlärd. Både som journalist som jag var förr. Och som författare.
Mm.
Jag har väl läst mycket. Både när jag skulle bli journalist. Och läste liksom, ja, men många artiklar. Sen det att jag var liten. Och liksom analyserade väl hur man skriver en artikel. Och sen böcker är väl också en sån sak som man verkligen kan lära sig att skriva själv. Bara genom att läsa. Så att det var noll studieskulder. Enda, liksom, enda diplom jag på väggen som gäller utbildning, det är bartenderdiplom från typ 2006, tror jag det var. 2007 kanske. Magaluf.
Underbart.
Ja.
Hur kommer det sig att du tog steget från att vara journalist? För du var nöjeschef på Nyheter 24.
Ja, det var ju en kort tag. Ja. Det var ju mitt andra journalistjobb.
Okej. Okay. Och sen så blev du reporter och krönikör på Expressen.
Ja.
Och hur kom det sig att du tog steget att börja skriva? Eller liksom du, för vid någon tidpunkt så måste du ju ha sagt upp det, tänker jag.
Ja, gjorde jag det, mer eller mindre.
Du blev avskedad kanske.
Ja, det var väl en kombo, om vi ska vara ärliga. Men det var väl i slutet på 2015 så skulle jag ta tjänstledigt från Expressen och åka till Chile och skriva en bok. Men jag visste inte vad för bok jag ville skriva. Jag visste bara att jag ville försöka skriva en bok. För min kompis Viktor Bartkron hade just skrivit Gröna gården. Och då ville jag också försöka.
Du var inspirerad av en vän liksom.
Ja, men vi hade alltid suttit och pratat på så här, ja, men VKB och Indian Garden och allt vad restaurangerna kring Expressen heter. Om liksom, att vi ville prova att skriva böcker. Och sen när han fick liksom tummen ur röven, heter det så?
Det heter så.
Så kände jag väl att det var dags för mig också. Så då tog jag tjänstledigt 3 månader och flög till Chile. Min pappa är från Chile. Och så lånade ett hus i norra Chile, södra Atacamaöknen, vid en liten fiskeby som heter Chañaraldas i Tuno. Och när jag kom dit så hade jag ingen aning om vad jag skulle skriva. Eller jag hade en tanke på att jag skulle skriva någon sorts modern jack som alla liksom unga mediemän drömmer om.
Älskar.
Men det, jag insåg att fan, jag var 29 år gammal och hade liksom, fan kunde jag om livet egentligen? Det var ju, alltså jag visade ju prov på självinsikt genom att vaska den idén i alla fall. Men just då hade det varit massa så här, ja, men hat och hot mot kvinnliga journalister på, ja, men i hela mediesverige, men också på Expressen. Jag kände ju många av kvinnorna på Expressen som hade blivit liksom hotade och, ja, men de fick ju så här vedervärdiga mejl av liksom, av naturen liksom, jag ska ursäkta språket, men typ, jag ska köra upp en kniv i fittan på dig. Och då insåg jag att så här, men det här kan jag väldigt mycket om och jag vet ungefär vilka personer som ligger bakom det här. Och vad skulle hända om så här 3 av de här personerna bestämde sig för att göra verklighet av hoten och faktiskt agera på dem.
Mm.
Så då skrev jag då Patrioterna som blev min debutroman. Jag skrev den på liksom 1,5 månad i någon sorts feber.
Wow.
Och sen så kom jag hem igen till Sverige. Den romanen blev liggande i några månader. Och sen så bestämde jag mig för att försöka skicka in den till olika förlag. Då skickade jag den till Piratförlaget, Bokfabriken och Forum. Och Bokfabriken sa ja. Forum sa nej, men vi tror att vi kommer ångra oss. Och Piratförlaget sa ja. Och då valde jag Piratförlaget för att jag tyckte så mycket om Jan Guillou. Jag hade läst så mycket av honom i min ungdom. Så jag tyckte det var, jag såg fram emot att sitta på liksom förlagsmiddagar med honom. Så det var i stort sett därför jag valde Piratförlaget, om man ska vara ärlig. Nej, men och sen älskar jag förlaget också.
Fint.
Ja. Och då redan innan den släpptes i Sverige så var den såld till 8 länder tror jag det var.
Herregud.
Ja, så då kunde jag liksom, ja, men säga upp mig från Expressen.
Ja, det förstår jag att du gjorde.
Ja.
Svenska Författarförbundet har runt 2700-3000 medlemmar, något sånt där. Och de säger att det bara är omkring 100 pers som kan leva på sitt skrivande. Ja. I Sverige. Jag gissar att du är en av de 100.
Ja, en av de lyckliga lottarna.
Det är fan, grattis, Pascal.
Ja, men tack. Det är fan, det är liksom en av mina livs stora triumfer att kunna leva på skrivandet. För det är, men det är en enorm jävla frihet.
Mm.
Och det är den jag slår vakt om. Och liksom uppskattar så mycket. Så tack för grattiset.
Ja, fast det, jag ångrade mig samma sekund som jag sa det. För det, jag vill ändra mig till bra jobbat.
Ja, men tack. Ja, fast nej. Alltså jag, ja, det är klart det ligger hårt jobb bakom. Ja. Men det finns författare och folk i andra branscher som vill vara lika hårt som jag.
Mm.
Och kanske inte kan försörja sig som författare. Så att det är liksom en mix av, ja, men tur och hårt jobb. Och någon sorts begåvning, hoppas jag.
Absolut. Du åker till Chile varje år, vad jag förstår.
Ja.
Första kvartalet varje år, är det så?
Ja, typ slutet av december och så borta till... Det år var jag borta till sista februari, tror jag. Men vi försöker göra så att det ska vara 3 månader.
Och då åker du med din familj dit?
Ja.
Och hur ser liksom processen ut då? Skrivprocessen?
Jag är där i 3 månader, men redan i liksom juni så har jag börjat skriva synopsis till boken. Så då sitter jag ju varje dag, liksom 3-4 timmar om dagen, och skriver på synopsisen. Som en sorts liksom husritning av berättelsen, kan man säga. 10-15 rader om varje kapitel från början till slut. Och så gör jag ju researchen samtidigt. Gör intervjuer, läser böcker, träffar poliser, träffar kriminella. Och då kommer jag, sen när jag kom till Chile, då vet jag ju vad boken ska handla om. Alltså den är ju, planen finns ju. Ritningen finns till boken. Och sen är det ju bara att sitta där i 3-4 timmar om dagen och skriva varje morgon. Och sen när jag kommer hem så är boken klar oftast.
Otroligt. Och det låter då som att du har fått en rutin på just det här, att du sa det, i juni så börjar du med synopsis.
Ja, fast nu, alltså, nu har jag hållit på med synopsen till den här klanen-boken i månad redan. Så det, ja, men det är för att den boken också känns så viktig för mig. Det är liksom mitt största projekt någonsin, så då vill jag börja tidigare. Men ja, i juni brukar jag börja liksom med researchen.
Hur tror du att dina böcker hade blivit om du inte hade arbetat fram ett så tydligt synopsis?
Alltså jag tror att det läsarna tycker om, det är ju dels liksom verklighetskänslan och de ämnena jag väljer. Och jag försöker välja ett ämne som jag tror kommer vara aktuellt om ett år när boken publiceras.
Så smart.
Ja, men det är liksom, det är så jag vill skriva. Jag är ju gammal journalist, så jag vill hålla mig aktuell.
Mm.
Och då krävs det väldigt mycket research. Och sen har jag också, det hade jag inte i början på första 3-4 böckerna, men numera har jag också så pass komplicerade liksom utredningar i böckerna, om det är en liksom kriminalroman med många tekniska lösningar. Jag vill att allt ska vara trovärdigt. Så, så jag skulle inte kunna sitta och hitta på det medan jag skrev. Dessutom använder jag mig av 4-5 karaktärer i varje bok också, så att det är liksom väldigt många trådar och att sitta och liksom... Jag märkte att det tar väldigt mycket energi att skriva. Alltså bara att fysiskt sitta och skriva och försöka hålla en hög språklig nivå, det tar ganska mycket energi. Om jag då samtidigt skulle sitta och hitta på det jag ska skriva samtidigt som jag skriver det, då skulle jag inte orka slutföra en bok, tror jag.
Nej.
Jag tror att det är många aspirerande författare faller på faktiskt, att de inte har en plan för vad de ska skriva. Jag tror att du måste vara, alltså, i alla fall, nu har jag aldrig försökt skriva liksom en vanlig roman, men om du skriva krimromaner och göra det trovärdigt, så tror jag att du måste tänka ganska mycket innan och ha en ordentlig synopsis, om du inte är liksom ett geni eller skriver liksom din 20:e bok eller din 56:e. Men jag tror att som första gångs författare i alla fall är väldigt bra att ha ett tydligt synopsis, så att du har en början, ett mitt och ett slut i alla fall, så du hela tiden vet var du är på väg. För då, när jag sitter där i Chile, det är ju aldrig så att jag kliver upp en dag och bara, vad ska jag skriva idag? Hur ska jag utforma den här scenen? Utan hela tankeprocessen har ju skett 6 månader tidigare, liksom, eller 4 månader tidigare i Sverige.
Om man tittar rent dramaturgiskt på dina böcker, skulle du säga att du liksom använder liknande modeller? Alltså när du bygger berättelsen?
Ja, jag har nog förändrats ganska mycket. Om vi tar Vanessa Frank-serien, Eldslandet, Råttkungen och Änkorna, som är de 3 första. Eldsland handlar om organhandel och kidnappningar av rika finansmän. Råttkungen handlar om incelrörelsen och Änkorna handlar om jihadistisk terrorism. De är mer uppbyggda som thrillers där liksom, du vet hela tiden vem the bad guy är.
Mm.
Vem det är polisen ute efter. Och sen Kokain, som är den 4:e boken, som handlar om gängbrottslighet helt enkelt, och narkotikasmuggling. Där börjar väl luta mer åt att så här, gömma gärningsmannen på olika sätt, eller den person som polisen söker efter. Och det är sen i X, som handlar om matchfixning, eller i Best, eller som är min senaste i Vans Frank, där vet ju inte läsaren vem som är liksom gärningsmannen eller kvinnan för en liksom sista 4-5 sidorna. Och det är ett helt annat sätt att skriva. När man inte ger bort gärningsmannen. Jag vet inte vad jag tycker är roligast faktiskt. Jag tror att det är mycket svårare att skriva så när läsaren inte får reda på så mycket. Och lite tråkigare har jag insett. Så att jag har förändrats ganska mycket.
Jag läste ut bestseller nu på förmiddagen och hade sån jävla puls.
Ja, vad roligt.
Den inleds ju då med att krimförfattaren Raymond Salinas är på väg till bokmässan men blir skjuten.
Mm.
Och sen så får man då följa ganska många olika karaktärer i den här berättelsen som försöker ta reda på varför. Vad var det som fick dig att vilja skriva den här berättelsen?
Jag blev kontaktad av en person efter att jag skrivit Kokain, tror jag det var. Som vill, en känd kriminell person, som ville att jag skulle skriva en bok tillsammans med honom. Och jag ville göra det först, så jag tackade ja så. Men sen insåg jag att det fanns liksom personer i hans bakgrund som kanske inte ville att den här boken skulle skrivas.
Mm.
Så då tackade jag nej. Och det var liksom inga problem mellan oss. Och det är fortfarande inte. Men sen insåg jag också att om jag skulle skjutas eller dödas på något sätt efter att ha skrivit kokain, som, i vilken jag intervjuade ganska många tungt kriminella gängmedlemmar för att få ihop, så skulle polisen liksom börja leta efter motivet, antagligen bland de gängkriminella, och fråga sig om jag hade kommit för nära dem, om jag hade lånat pengar av någon eller lånat ut pengar till någon. De skulle antagligen ha gamla spaningsbilder på mig med gängkriminella också. Så då insåg jag att ja, det är en ganska bra utgångspunkt för en kriminalroman med en författare som har, med min bakgrund, som har skrivit den sortens böcker som jag har gjort, där man har haft kontakter som kanske är liksom, ja, men i vissa sammanhang komprometterande. Jag har använt källor, jag har suttit och sett hur kriminella liksom, för att lära mig då, suttit på hotellrum och liksom, mixat kokain för att lära mig det, för att kunna skriva om det liksom. Och det är en bra story, tänkte jag, helt enkelt. Mm. Så då valde jag att liksom skriva in ganska mycket om mig själv och min bakgrund i den där berättelsen. Och sen ta livet av mig själv, helt enkelt. Mm. Som liksom trigger i början av boken.
Jag tyckte det var så starkt i bestsellern när Vanessa Frank går igenom gamla nyhetsartiklar från 10 år sedan. Och hon slås av hur samhället har förändrats. Plötsligt så är vi vana vid att det liksom är unga som skjuts. Men för 10 år sedan var vi inte det.
Mm.
Hur väljer du dina ämnen? Du sa tidigare att du liksom vill ha något som känns aktuellt om ett år. Men finns det något annat liksom som får dig att gå igång?
Ja, men det måste ju påverka mig på ett liksom emotionellt plan, tror jag. Eller det måste, det vet jag. Och jag tror att det är omöjligt att vara svensk eller stockholmare och inte påverkas av liksom samhällsutvecklingen de senaste 10 åren. Så det måste vara någonting som betyder någonting för mig. För om det betyder något för mig, så tror jag också att det kommer betyda något för andra att läsa om det. Och jag vill väl ta mig in djupare i liksom de här ämnena. När jag skrev kokain till exempel, då var det inte så många gängkriminella som pratade med pressen. Det gör de idag på ett helt annat sätt. Men då var det ganska svårt att få till en intervju med en av de här kriminella. Dels visste det nog inte många hur de skulle få tag på dem, och sen misstrodde man medierna. Och jag ville väl skriva, alltså jag ville väl prata med dem på ett sätt också, för att liksom skildra verkligheten bakom deras livsföring, eller vad man ska kalla den. När jag skrev den boken så berättade någon av dem att de liksom också drog in pengar på en matchfixning inom fotbollen. Och då skrev jag X året efter det, som handlar om matchfixning, om hur gängkriminella tvättar pengar liksom via, och tjänar pengar via matchfixning. Så att, nej, men det måste vara saker som liksom påverkar mig som människa, påverkar samhället. Jag är ganska ointresserad av liksom kriminalhistorier som handlar liksom om ett mord. Eller om en seriemördare. Jag vill att det ska berätta. Jag vill använda liksom ett brott för att berätta någonting om en tid, eller om ett samhälle, eller om en kultur, eller om en stad.
Det gör ju verkligen bestseller. Jag tänker på hela det här med 3D-printade vapen.
Mm.
Som ju blir en väldigt stor grej i den här boken. Kan du berätta lite om vad det är för någonting?
Ja, men 3D-printer, det existerar ju redan idag, och det finns gott om de marknaden. Jag kommer inte ihåg liksom exakt hur mycket. Jag tror att man hade i mars 2023 hade man beslagtagit lika många 3D-printade vapen som man hade gjort under hela året 2022.
Oj,
så det är en ganska stor ökning. Det är vapen som man helt enkelt kan printa ut via 3D-printers. Man tar en ritning på nätet, och sen köper man de komponenter man behöver. Fortfarande idag behöver du själv pistolpipan, och om det är inte avtryckar, men någonting mer måste vara i metall. Men inom bara några år, redan nu förmodligen, så kommer hela vapnen kunna vara i plast, men ändå fungera lika bra som ett vanligt vapen, vilket liksom är ett skräckscenario för varenda liksom säkerhetstjänst och polismyndighet i världen. För det kommer vara väldigt svårt att upptäcka de här vapnen på flygplatser till exempel. Eftersom de inte kommer innehålla några metallkomponenter. Och jag kommer inte ihåg när jag började läsa om 3D-vapen. Men jag insåg att det här är liksom någonting som är på riktigt. Och det finns, jag tror att ungefär samtidigt som bestseller släpptes, eller om det var några månader tidigare, så var det någon man som liksom promenerade in på en polisstation i, jag tror det var på Gotland, och berättade att han hade sålt 50 3D-printade vapen till olika gängkriminella.
Jag kan ärligt erkänna att jag inte hade hört så mycket om 3D-printade vapen tidigare.
Men du kommer nog tyvärr få göra det.
Ja, jag gissar det. Jag tänker på de här romanfigurerna som du skriver om. Vi har då polisinspektör Vanessa Frank, som är liksom huvudkaraktär. Och sen så har vi hennes gamla flamma Nicolas, ja, som är någon slags soldat, SOG-soldat.
Ja, särskilda operationsgruppen som är väl, ja, Sveriges liksom Navy Seals, eller vad man kallar det. Liksom, en gammal elitsoldat helt enkelt.
Och sen så har vi den här gangsterjuristen,
ja, just det.
Lukas Wingstål.
Ja.
Jättespännande att läsa om honom, för att han ju helt enkelt jobbar för de kriminella.
Ja.
Och det kändes så jäkla osvenskt på ett sätt att läsa om honom. Men samtidigt så tänkte jag verkligen, nej, men det är klart att det är så här. Eller man ser ju reklam på Instagram ibland. Eller jag har gjort i alla fall. För advokatfirmor som liksom söker sig till kriminella gäng.
Ja, det har ju avslöjats nu ganska mycket om hur liksom advokater har hjälpt gängkriminella att smuggla ut brev ur fängelser fast de har suttit häktade med restriktioner till exempel, eller ur häktet då. Hur man liksom kopplar ihop mobiltelefoner. Om du sitter med restriktioner får du fortfarande ringa en advokat.
Mm.
Då ringer du en advokat och advokaten sätter på högtalaren och kopplar ihop det med en annan telefon, så kan du liksom prata med dina polare ut och bli dem flyttat vapen till exempel.
Perfekt.
Mm.
Och sen så har vi min favoritkaraktär. Kan du gissa vem det är?
Lars Nilsson. Jag kom fram och läste till mig senast igår och pratade om honom. Han har verkligen slagit an en sträng hos folk. Jag är glad att han gjorde just det också.
Ja, han gjorde verkligen det. Lars är i 60-årsåldern och har varit journalist men har blivit av med jobbet. Det känner man ju verkligen igen också. Jag har 60-åringar i min närhet som har förlorat jobbet och som är jättesvårt att hitta nya för att de liksom är då för gamla,
ja, ja,
för överkvalificerade eller vad det nu är. Och han har börjat köra Foodora bud för att liksom ha råd att ta hand om sin familj. Och han är också tillsammans med en jävla idiot som inte liksom klarar av att han inte tjänar de pengarna som han har gjort. Så han ljuger för henne.
Ja, han ljuger för alla.
Mm.
Ja, just det. Han ljuger för alla.
Han ljuger för alla, men han kommer ju lite klint sina barn tidigare. De är lite mer förstående. Och han har också en dotter som är narkoman.
Just det.
Så att man hör ju, det här är ju en person som har ganska mycket problem. Men han är så fylld av kärlek. Och jag tror att det är det som gör att man ömmar så otroligt mycket för honom. Han vill verkligen väl. Och det är viktigt då för honom också att få ett bra scoop.
Mm.
För att en frågeställning som den här boken har är ju hur långt är man villig att gå för en bra berättelse.
Mm.
Och det handlar ju delvis då om Raymond Salinas, men också om Lars.
Exakt. Han vill tillbaka in till liksom finrummet, journalistikens finrum genom ett scoop.
Ja. Hur hittade du fram till honom?
Alltså jag läste någonstans någon artikel om något Foodora-bud eller vad det var, som sa att man kände sig osynlig när man satt på sin där uniformen, eller vad man ska kalla den här rosa jackan. Och ja, där någonstans tänkte jag bara, ja, men dels att, ja, jag kommer inte ihåg, jag hörde någon gång också att någon inkriminell hade använt, klätt ut sig i Foodora-kläder liksom när det skedde någon skjutning, för att eftersom de är osynliga, eftersom människor inte reagerar på dem på stan, eftersom de är så många och de är en del av stadsbilden, så kommer det nog bli vanligare och vanligare också att kriminella använder det som maskering. Men så tänkte jag också, nej, men precis som du har jag väl vänner som liksom lite äldre som har jobbat i mediebranschen och som nu känner sig liksom, de har suttit på jättehöga löner och sen som liksom inte bara får sparken men så här, inte finner sin plats i liksom det nya mediala landskapet eller något sånt. Då började jag väl bara tänka att det skulle vara en bra karaktär med en sån person, och att det är en karaktär som är lätt att sympatisera med. Och jag tror att man delvis förstår liksom den här skammen som det skulle innebära för vissa människor, eller för många människor tror jag, att liksom sätta på sig de här Foodora-kläderna och börja köra ut mat och kanske riskera att träffa sina gamla vänner. För vi människor är sådana. Status är viktigt för många av oss. Och vi lägger, särskilt journalister tror jag, lägger väldigt stor del av sin personlighet och sitt mående i att de är journalister just.
Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Till säsongsfinalen av texten så är jag och Fanny ute på fält.
Nej, men det här är så spännande, vi är också i typ historiska kvarter.
Just det, var här Palme mördades, typ exakt här, Tunnelgatan. Och vi ska upp nu för en lång, lång trappa upp till Malmskillnadsgatan.
Yay!
Yay!
Vi ska på en litterär promenad.
Precis. Det finns ju då en bok som vi båda tycker väldigt, väldigt mycket om. Som heter, vadå Fanny?
Den allvarsamma leken. Hjalmar Söderberg.
Från 1912. Den utspelar sig alltså under förra sekelskiftet. Och ja, delar av den utspelar sig här i Stockholm. Åh gud vad anfad jag blev.
Ja, vi ska ju försöka då lokalisera vart huvudpersonen Lydia bor.
Exakt. För här uppe, om man först går upp för den här långa, långa trappan vid Tunnelgatan.
Ja, men det är så mycket steg.
Och sen tar vänster på Malmskillnadsgatan, så kommer man till en väldigt vacker och lite gömd kyrkogård som heter Johannes kyrkogård. Grejen med den allvarsamma leken är att det är liksom en verkligen en episk kärleksberättelse mellan Arvid och Lydia. Och de träffas när de är ganska unga. Och sen så blir de jättekär i varandra. Han är journalist, aspirerande journalist. Och sen av olika anledningar så liksom får de inte varandra. Men 5 år senare så möts de i publikhavet på en teater.
De tar varandras hand under en operaföreställning. Eller
ja, just det, så är det.
Ja. Men då har de egna, de har andra familjer och...
Exakt. Arvid är gift med Dagmar, har barn. Och Lydia, hon är gift med en gubbe som heter Marcus. Och hon är liksom trött på honom. Han är gammal och hon känner inte att hon lever. Hon vill liksom ut därifrån och bort därifrån. Och då till slut så lyckas hon övertala honom om att de ska separera eller skilja sig. Och då köper han en lägenhet till henne här på Johannes kyrkogård. Nu står vi här och gluttar ut över kyrkogården som faktiskt är lite ful för att de håller på att bygga om.
Det ser inte ut som en kyrka, det ser ut som en liten, liksom ett torg i fel ord, det är ju gräs, men, ja, men en liten liksom, plats framför kyrkan här.
Det ser inte ut som att det är 1912. Lydia hade då flyttat in i sin lägenhet här vid Johannes kyrkogård och det var en ganska liten lägenhet. Men hon kände sig så otroligt fri när hon äntligen fick liksom leva sitt eget liv utan att vara i första hand någons lilla fru.
Ja, och vi kollar runt nu för vad är det vi letar efter?
Jo, men då är det så här att när Lydia och Arvid då börjar träffas igen så kommer han ofta till hennes lilla lägenhet. Och han är otrogen mot sin fru Dagmar. Men hon tänder 2 ljusstakar som är väldigt fint skildrat i boken också. Det låter så här.
Lydia hade medans blivit blek, men en blekhet som lyste. Kom, sa hon. Mig får du älska på hedniskt vis. Hon ledde honom vid handen in i sängkammaren och tände 2 ljus framför en spegel. 2 ljus. Han fick en förvirrad idé om att det var någon slags religiös ceremoni. Det var inga rullgardiner att fälla ner. Hon hade ännu inte skaffat sig några. Och det behövdes inga. Det fanns inga grannar mitt emot som kunde se in till dem. Det fanns bara ett kyrktorn av rödspräckligt tegel. Och kyrkogårdens trädskelett, stora, gamla. Och en mörkblånande marshimmel och 2 stora stjärnor. Men nu började också de mindre tändas, en efter en. Och långsamt, dröjande, började hon lösa upp sina kläder.
De här ljusstakarna har min bästa kompis Yrsa sagt att man kan se från... Alltså, det kanske inte är exakt de ljusstakarna, men det är någon som bor här på Johannes kyrkogård, eller?
Som hedrar den här traditionen.
Eller hur?
Ja.
Ja. Så att vi ska försöka hitta dem. Men grejen är att Arvid står ju nere på gatan och ser upp upp till fönstren. Och han ser ju in.
Ja,
om
just
det lyser och sådär. Så det kan inte vara
för högt upp.
Vi går upp här.
Här är ju en ljusstake, Flora.
Ja, men den var ju för jävlig. Jag vill inte tro att
det
var den.
Nej, det är inte den. Det kan vi inte säga.
Det är typ en adventsljusstake.
Elektrisk dessutom.
Jag tror att det kan vara så att det är lite mer här upp. Jag får den känslan.
Okej.
Vi kollar, vi bara kollar nu efter ljusstaken.
Flora, du känner ju att det är det här orangea huset.
Ja, det är någonting i mig som talar till mig när jag ser det här. Ett stort, orange, väldigt vackert hus. Rätt årtionde. Det kan ju också vara bra att tänka på när huset verkar vara,
ja,
vara gjort.
Men det här är byggt 2016. Nej.
Men det ser ut att vara sekelskifte. Men frågan är om det var nybyggt på den tiden.
Ja, men det hade han råd med.
Det hade han. Men förstår du vad gulligt det är med de som bor i den där lägenheten som de då anser är Lydia Stilles lägenhet?
Ah.
Att de helt enkelt har...
Just det, de vet inte heller. De gissar att det är den.
Men gud, där är det två. Där nej. Är två just
du skojar. Nej men gud, titta, det är två. Det är två ljusstakar. Inga ljus i, men de är två ljusstakar. Och en orkidé.
Ja, men alltså det är rätt typ av ljusstakar.
Och det är det orangea huset som du trodde. Flora! Gud, de har faktiskt lite öppet.
Vad var det för gata här?
Jag tror det här är Johannesgatan.
Oh my god, ska vi gå efter honom?
Okej, vi ska försöka ta oss in här i huset nu. Då har vi alltså gjort inbrott. Nej men gud, vilken trapphall.
Oj, det var jättefint. Vi ska bara ta ett litet varv här.
Vilken otrolig staty här.
Ja. Ja, det vi kan säga här är att det är ett väldigt gammalt, vackert hus. Med olika skulpturer och vackra lampor. Och
en otrolig mosaik här på väggen. Men det här känns ju som Lydia Stille
här
all over, eller hur?
Helt klart. Här sprang hon upp och ner för trappan.
Alltså det är röd matta i trapphuset.
Väldigt mycket Lydia Stille kors.
Åh, historiens vingslag. Tänk om hon faktiskt gick här. Inte på mattan, men på marmorn. Nej, just det, hon fanns inte på riktigt.
Den lilla detaljen. Men jag tänker att vi... Jag tror att Hjalmar Söderberg säkert har gått här, om inte annat. Det här var alltså Johannesgatan 20, om ni vill gå hit och glutta.
Ja, men jag tycker vi bestämmer att det där är de ljusstakarna.
Jag tycker också det. Jag tycker det känns bra. Jag känner mig faktiskt lite pirrig och glad. Och om det nu är så att det är den här finförnäma familjen som bor i det här huset, så känner jag en tacksamhet att de liksom hedrar minnet av den här fantastiska boken, Den allvarsamma leken.
Verkligen. Och kultur i staden. De som vet. Det är lite så Easter eggs.
Jättebra. Mm. Så att om ni är sugna på en litterär promenad, så vet ni Johannesgatan 20 på Johannes kyrkogård i Stockholm. Som för övrigt också är tydligen en av de mest hemsökta kyrkogårdarna.
Nej men jag blir så rädd. Vi måste dra nu.
Ja, nu måste vi dra. Mm. Tack så jättemycket för idag, Fanny.
Tack för idag. Tack för den här säsongen.
Vi ses i nästa år, hoppas jag.
Ja, det gör vi.
Tack till Storytel som gör den här podden möjlig.
Alltså du hade ju ett jäkla tackavsnitt i boken. Det är ju många människor som verkar ha varit inblandade i bestseller.
Mm.
Hur många är det som liksom får läsa manus under tiden som du skriver?
De enda som läser medan jag skriver är Linnea, min sambo, och min lilla syster Manuela. Och sen så fort den är klar, alltså grundmanus är klart, innan redigeringen och sånt, skickar den till 4-5 personer kanske. Varav 2-3 poliser.
Som du brukar jobba med?
Ja, vissa av dem har jobbat med i 2-3 veckor bara. Andra, en har jobbat med sen första Vanessa Frank-boken.
Är de liksom avlönade eller gör de det bara för att de tycker det är kul?
De gör det för att de tycker om böckerna och tycker om mig förhoppningsvis.
Ja, fint.
Och sen 2-3 till som liksom är vanliga inom statiken läsare.
Just det.
Som har varit med i serien från början. Så runt sig 7-10 personer kanske läser innan tryck, oavlönat, som är liksom kompisar.
Men, alltså, men de här vanliga läsarna, är det dina vänner eller är det så folket?
Ja, men det är väl en blandning. 2-3 vänner, nej, 1-2 vänner är väl som läser. Och sen är det men folket, liksom läsare som var med från början, som deras, när de har skrivit om böckerna eller hört av sig till mig om böckerna, så förstår jag att vi gillar samma sorts böcker och liksom samma sorts historier, så då litar jag på deras omdöme också, att om de gillar den boken, den senaste boken, så kommer de också gilla liksom den här. Så det är väl någon sorts representation för folket, folkmyllret.
Det där tycker jag är jätteinspirerande. Jag var inne på Goodreads och läste om bestseller, och då så var det just någon som hade skrivit så en jättelång kommentar och hyllat boken, och som också hade skrivit så här: jag har fått äran att vara med från början.
Ja, men det är några som var det.
Ja, och det tyckte jag kändes så härligt.
Ja, men jag tror att i början tror jag försökte skicka typ 20 personer mina första böcker.
Mm.
30 ibland. Men då sökte man ju bara bekräftelse.
Just det.
Nu är det mer Jag vet, det är som en gammal tradition. Jag är lite så här vidskeplig. Så här, jo, men den måste ha, för den läste förra och det gick så jävla bra då. Och sen för att det, ja, man får kloka råd också. Och också för att känna att, för det är ju, jag lämnar in boken i kanske juni. Sen är det fram till slutet av september. Då vill man ju ändå så här veta, så här, ja men fan, kommer folk tycka om det här? Mm. För annars hör man inte något från någon fram tills den släpps liksom. Så det är väl lite bekräftelsetörst också, om jag ska vara helt ärlig.
Hur förhåller du dig till bekräftelsebehovet i ditt författarskap?
Ja, men det är ju, alltså, det är ju inget att sticka under stol med att man är bekräftelsetorsk. Alltså, Linnea sa det någon gång till mig när jag hade köpt 3-4 böcker. Och det hade gått så här, 2 månader sedan releasen på, jag tror det var Enkorna. Och jag bara, fan, idag är det ingen som har tagit sig och skrivit att boken är bra. Alltså inte på Instagram eller Facebook eller någonting. Och då sa hon bara, Pascal, du måste nu förstå att så här, det är inte normalt. Det finns ingen annan liksom, tror jag får så här beröm för att jag har varit en bra, hon jobbade för skola då, liksom för att jag har varit bra med barn idag. Alltså normala människor får ingen bekräftelse för sina jobb. Så efter det har jag liksom börjat skärskåda det där lite grann i mig. Men det är klart, jag har ett jättestort bekräftelsebehov. Och det vore konstigt om jag inte har det. Jag lägger ner liksom 9 månader på en bok. Jobbar med den varje dag. Tänker på den liksom 7-8 timmar om dagen. Det är klart att jag blir ledsen om någon säger så här, fan vad, vilken dålig bok du har skrivit. Så blir jag jätteglad när någon säger, fan vad bra boken är. Och det är klart, det blir ju en livsstil också att vara författare. För att det är ju, det är ett ganska ovanligt yrke. Det vet ju du. Så man blir lite sjuk i huvudet, det tror jag.
Mm. Man tillbringar så mycket tid med sitt huvud.
Du då? Har du inget bekräftelsebehov?
Enormt, jag är bloggare. Så att det är liksom, jag har varit bloggare sedan jag var 12 år gammal. Så att jag får också liksom, kanske inte beröm, men jag får ganska mycket komplimanger. Men jag får också framförallt reaktioner hela tiden. Och det tror jag liksom har gjort mig till en bekräftelsetorsk. Även i mina relationer. Så det är någonting som jag liksom försöker så här, vara mån om. Att inte liksom förvänta mig det.
Ja, fast det ska man kunna förvänta sig med relationen då.
Jo, men till en viss gräns.
Jag vet inte hur du vill leva med. Jag ska inte ge mig in i den
debatten.
Jag är
så här, kan du säga något snällt om mig?
Ja, det, ja, jo, det är väl fint ändå.
Ja, oh, nej, det är fruktansvärt. Men om du tänker på att få erkännande...
Mm.
Vad innebär det för dig att bli erkänd som författare? Har du något så här, någon dröm kring det? Eller? Du är ju väldigt erkänd som författare, men finns det någon
att drömma? Jo, men det är klart. Så här, jag har väl aldrig vunnit något så här... Jag har aldrig ens varit nominerad till liksom, årets deckare, till exempel. Och det är klart, så här, jag skulle hellre vara det än att inte vara det. Någon gång i alla fall.
Men,
nej, men så är det ju så här, det är klart att man vill det. Samtidigt har jag väl förlikat mig med det liksom. Jag märker, så jag är i Norge, där det går jättebra för mig. Det går nog bättre för mig i Norge liksom, än i Sverige. Då är väl man, alltså, när man skriver krimlitteratur där, så har man väl ett, får man väl ett annat erkännande. Eller, när jag var i Frankrike nu på en så här deckarfestival, var det i Lyon. Då liksom, var det 100 000 personer som kom på den här deckarfestivalen. Det var ju helt sinnessjukt. Så jag tror att krimlitteraturen har liksom högre kulturell status utomlands än man har i Sverige. Definitivt. Men sen det är klart, jag har alltid fått superbra recensioner för mina böcker. Alltså, de har recenserats ofta på kultursidorna. Jag liksom gör ingenting att klaga på. Det är bara så här, bekräftelsebehovet igen. Kan de inte komma med lite mer?
Ja, men det är ju speciellt med krim. Och jag har skrivit 2 ungdomsromaner, och det är också... ganska ovanligt att bli omskriven eller bli recenserad. Det är liksom genrelitteratur, och barn och ungdom är inte riktigt premierat liksom.
Nej.
Men det är ju väldigt härligt att höra att du ändå lyfts upp på kultursidorna.
Ja, eller lyfts upp, men jag blir recenserad.
Ja, men det är väl det, men jag ja, tänkte, det var det jag menade.
Ja, nej, men exakt. Ju, ja, men så det är jag supertacksam för. Jag tror jag fått 2 dåliga recensioner i mitt liv i Sverige. Av samma man. På någon liten tidning i Småland, tror jag det var. Han avskyr mig. Jag vet inte vad fan jag har gjort honom.
Jag skulle säga att du... Och det är för sig... Nu kanske vi ska skilja verk från person. Men jag skulle säga att av alla som jag har träffat på sistone, som jag har sagt till att jag ska träffa dig, har sagt... Pascal Engman, han verkar så trevlig.
Ja, vad fint. Vad härligt. Jag hade... Det fanns en bild av mig för 5-6 år sedan att jag var extremt otrevlig.
Jaså, vad hände då?
Nej, men folk sa det. Du är så mycket trevligare än vad jag trott att du var. Jag tror att jag hade en byline i Expressen där jag såg liksom, jag såg ut som en mätt liksom internatskolegosse. Jag tror att den bilden liksom levde kvar hos folk på något sätt. Så jag hade väldigt nedförsbacken när jag träffade människor. Bara genom att vara liksom en normal människa efter att ha haft den byline-bilden.
Perfekt. I höstas var det mycket snack om dig och Camilla Läckberg. Lapp och Lappin hävdade att du har skrivit två av Läckbergs böcker.
Mm.
Berätta, vad var den där grejen om?
Ja, men han hade väl använt något AI-verktyg för att liksom gå igenom Camillas hela produktion, tror jag, av böcker. Och då funnit spår av mig, hävdat att jag hade skrivit en eller två eller tre, jag kommer ihåg, böcker av Camilla. Det skedde precis under bokmässan och jag tyckte mest synd om Camilla, för jag vet hur jävla förbannad jag skulle blivit om någon hade hävdat att jag inte hade skrivit mina egna böcker själv. Och sanningen var ju att jag hade arbetat som redaktör för, då hade jag arbetat som redaktör för två av hennes böcker. Nu har jag gjort det för tre, även för den senaste Facebooken. Och Camilla tog in mig med uppdraget att liksom höja tempot i hennes böcker.
Mm.
Ja, men skriva med högre tempo och lite mer rakt på sak, jag måste säga. Liksom kortare meningsuppbyggnad och så. Så ibland var jag ju såklart inne och klippte av en mening och sånt. Och vi pratade jättemycket om liksom, när hon skulle skriva en, hur jag ville att hon skulle skriva. Och hon tog in mig av den anledningen liksom. Så att det var inte jättekonstigt om det fanns spår av mig i hennes bok. Men det som jag tror att du förstår, men som inte så här folk som är insatt i bokbranschen förstår, det är att det finns nog väldigt mycket spår av min redaktör Petra König-Kempe i Vanessa Frank-böckerna. Bara att Petra König-Kempe har inte aldrig gett ut en bok som man kan AI-jämföra med.
Nej.
Men skulle man AI-jämföra till exempel, eller skulle man AI-kolla Råttkungen till exempel, min andra Vanessa Frank-bok, så skulle man nog se spår av Johanna Mo, som är deckarförfattare, i den. Som var min redaktör när jag skrev Råttkungen.
Ja, det är väldigt spännande att tänka på. Tror du att redaktörer är mer involverade i berättelserna just inom krimgenren? För att det är så många trådar liksom.
Ja, det tror jag. Alltså, jag var inte inne för att kolla det i trådarna. Jag var inne i språket mest.
Ja,
så, men jag, min redaktör nu, Petra, hon är ju inne, alltså hon är ju som en liksom blodhund. Hon är ju väldigt bra. Jag har ju så många olika trådar. Så det är klart jag missar jättemycket när jag skriver eller när jag skriver synopsis. Bara som hon sitter och liksom kollar så att de hänger ihop, så att de får en lösning och så.
Hur tog Camilla Läckberg i hela den här fadäsen?
Ja, men jag tror, alltså, det är klart det inte kan vara roligt. Alltså, jag kan ju bara gå till mig själv och känna att så här, ja, men tänk om någon skulle anklaga mig för att inte ha skrivit mina böcker. Det skulle ju vara, på tal om bekräftelsebehov, det skulle vara väldigt liksom jobbigt. Sen tror jag tyvärr att Camilla är ganska luttrad vid att folk skriver eller åsikter om både hennes person och hennes böcker.
Krimböcker är ju väldigt populära i ljudboksapparna. Tänker du på det när du skriver?
Nej, det gör jag inte. Jag skriver för läsning, alltså klassisk läsning, måste jag säga. Och sen är jag bara tacksam för att liksom, men jag har alltid bra ljudboksinläsare som läser in det bra. De negativa kommentarer jag har fått på ljudbokssajterna av lyssnare, det är väl att man måste vara så koncentrerad när man lyssnar på mina böcker.
Det är ganska många karaktärer.
Ja, det är många karaktärer och det händer mycket i ganska korta kapitel. Liksom. Missar du en detalj så kan du missa liksom en del av upplösningen i boken som du helt enkelt inte kommer förstå. Men det är ju så här,
man får skylla sig själv, tänker jag.
Ja, men lite så. Alltså, lyssnar på en bok så får du lyssna på den.
Ja.
Du kan ju göra vad du vill samtidigt, men du får ju också lyssna på boken i så fall. Då kan du inte bli sur på mig för att du har missat någonting.
Enig.
Så nej, det tänker jag på. Men nu när jag ska skriva den här Klanen-boken, då kommer jag väl ha 15 karaktärer i en bok.
Mm.
Och det kommer nog kanske göra att så här, mina betyg sänks lite på ljudbokstjänsterna. Jag är ju superbortskämd med så här, superhöga betyg där. Mm. Men det, De är lika viktiga för mig som pappersläsarna, men jag kan inte göra så mycket åt det. Jag kan inte grubbla över det nu och liksom ta bort en karaktär för att någon kanske missar eller liksom sätter ett lägre betyg på en ljudbokstjänst.
Nej, jag tror att krimgenren och ditt sätt att skriva också lämpar sig väldigt bra för ljud, för att det är väldigt handlingsdrivet. Mm. Och vad jag läste, jag kan ha missat, så är det inte direkt några tillbakablickar, utan det refereras till saker i det förflutna, men det är inte det här så flyttas man tillbaka i tiden liksom. Så att jag tänker att det finns något väldigt framåtlutat som också lämpar sig för ljud.
Ja, men jag tror det.
Man vet typ var man befinner sig liksom.
Ja, men och i liksom, krimgenren så är ju ofta så att någon har gjort något dumt och en annan person ska hitta vem det var som gjorde det dumma och förstå varför. Så det finns en inbyggd dramaturgisk motor i varje krimberättelse som lämpar sig för ljud och för berättande överlag liksom. Som gör det till många sätt en ganska enkel genre att skriva i. För att du har hela tiden den här konflikten mellan en dum person och en snäll person, man generaliserar lite, som ska mötas på slutet, förhoppningsvis.
Vad tycker du liksom är viktigt i en krimroman för att den ska bli så bra som möjligt? Jag tänker att vi har pratat om att du skriver i korta kapitel. Det är ju också mycket cliffhangers. Man känner ju verkligen att man vill läsa vidare. Finns det några sådana här grejer som du liksom inte skulle tumma på?
Alltså språket är väl typ det viktigaste i varje bok, ska jag säga. Alltså att det ska vara ett språk jag vill befinna mig i. Men jag tycker om böcker som har någon sorts förankring i verkligheten. Jag är svårt när liksom, alltså visst, kolla på Star Wars, då köper jag ju den världen. Men just krimromaner har svårt för när författaren inte har gjort sin läxa och inte förstår hur vissa saker funkar, eller liksom inte grävt tillräckligt djupt i kanske en sidokaraktär, inte liksom tagit gått den extra milen för att liksom ta reda på hur någonting funkar eller hur det är att leva på ett visst ställe. Det ska kännas verkligt i alla fall, det ska kännas autentiskt för att jag ska tycka om det. Och sen vill jag lära mig någonting, alltså så här, jag tycker om termen infotainment som Johannes har förbjudit mig från att använda hädanefter. Men så här, jag vill att läsaren ska bli underhållen, men jag vill också att man ska lära sig någonting.
Har du några skrivtips?
Jag har nog bara ett, och det är så här, skriv en synopsis. Alltså gör det så att du inte får skrivkramp, så att du vet hur du ska skriva.
Men det skulle ge mig skrivkramp direkt, jag skulle bli uttråkad.
Vadå, redan när du ska skriva synopsen?
Ja, för mig dödade det helt lusten att vilja skriva.
Jaha, ja, då är väldigt dåligt.
Men det är jag, men det är säkert jättemånga som lyssnar som skulle tycka att det var jätteskönt. Jag tror att man är olika lagd liksom.
Ja, men kanske, jag skulle inte orka slutföra en bok om jag skulle bara sitta och tänka så här, vad ska den här personen göra nu? Och då vet jag också, men då måste jag gå tillbaka och ändra tidigare. Det värsta jag vet är att redigera. Det är skittråkigt. Särskilt min egna. För att de böckerna, alltså, du vet ju själv, när du har skrivit klart en bok, eller när du gör ut en bok, då har du läst den 50 gånger. Du vill aldrig mer höra talas om skiten. det är ju så här, så att jag har också synopset så att jag använder så mycket för att slippa redigera så mycket. För att jag vet att om jag ändrar en liten detalj i slutet av boken, så kommer jag få ändra 50 detaljer på vägen dit, eftersom det är så många storylines och fynd och med karaktärer och allting. Så att det är liksom, det är en lathetsgrej också, men också en förutsättning för mig för att kunna skriva böcker. För annars skulle det ta 5 år för mig att slutföra en bok.
Har du någon husgud?
Alltså Vilhelm Moberg. Anders Fogelström. Alltså jag läser väldigt sällan krim. Jag läser ju mest svenska klassiker. Nu har jag börjat läsa lite mer krim. Jag läser mycket, du vet så här, Spaningsledaren i Rinkeby läser jag just nu. Jag läser mycket liksom den sortens fackböcker för research också, för att bara hänga med i samhällsdebatten.
Men det är roligt att du nämner Fogelström, för att jag tänker att Stockholm är ju väldigt närvarande i bestseller och säkert i de andra böckerna också. Hur jobbar du med platserna? För att det är väldigt så tydligt var vi befinner oss hela tiden, speciellt för mig som stockholmare. Det kan ju vara svårt för någon som är utomstående kanske, men åker du till Västberga och kollar hur det ser ut där? Går du runt på Google Maps? Vad gör du?
Både och. Men jag kan ju mitt Stockholm, jag är fan uppvuxen här. Sällan jag behöver kolla gator och sånt. Och jag skriver ju ofta om platser som jag känner till väl.
Men det är ju väldigt specifika vägnamn och sånt där, alltså när de kör bil. Men det kanske är för att de vet, det är någon slags GPS-grej liksom.
Ja, men exakt. Och det kan jag ju kolla upp ibland. Sen går det att köra där. Jag vet att i min debutroman Patrioten så är det någon gata på Östermalm som är enkelriktad, som jag kör en bil åt ett annat håll. Och det reagerar ju liksom 10 läsare på. men det köper jag ju. Det är väl därför jag också kollar upp allt så tydligt. Men
det gör ju också att karaktärerna vet verkligen var de befinner sig alltid. Alltså det säger ju någonting om karaktärerna.
Ja, men det är väl också för att jag försöker ja, fast jag vet fan om det är mer för läsarens skull som jag skriver in det. För att de ska kunna se det framför sig tydligare.
Just det kanske säger, säger mer om berättaren egentligen.
Ja, jag tror det. Men jag brukar ju alltid, alltså, brukar alltid utgå från Stockholm, men det är som Patrioten och Eldslandet är ju hälften av böckerna utspelar sig nästan i Chile. Och sen ofta i Spanien i de senaste böckerna. Dels för att det är gängkriminella kopplingar dit liksom. Men också för att det är, jag tycker det är skönt att skicka ut Vanessa alltid på en liten tur någonstans. För jag tycker det är härligt med så här flygplatsscener. Och
det är väldigt roligt.
Ja, men det är skithärligt. Och att få komma ifrån lite. Hon behöver också semester ibland.
Även om hon har väldigt tydliga uppdrag
på
sina resor. Har du någonsin haft en skrivkris?
Ja, det var inte så allvarlig. Men typ när jag just hade skrivit klart Patrioterna och skulle få en utgiven, då hade jag... När jag visste att jag skulle få en utgiven, förlåt, då åkte jag till Chile för att skriva det som sen skulle bli Eldslandet. Men jag hade just träffat Linnea då, min sambo. Och den gången åkte jag iväg ensam. Och sen läste jag Utvandrarna samtidigt av Vilhelm Moberg för typ 100 gången. Som jag skulle skriva. Och då kände jag bara så här, som djup meningslöshet över mitt eget skrivande. Plus att jag saknade Linnea väldigt mycket. Så då flög jag hem utan att ha skrivit klart den boken. Sen åkte jag tillbaka året efter och skrev det som skulle bli Eldslandet sen. Sen tror jag inte att jag hade en ordentlig synopsis till den jag försökte skriva den också. Om jag ska vara lite magister här. då när jag misslyckades. Utan jag tänkte så här, nu har jag skrivit en bok. Nu vet jag hur det här funkar. Nu behöver jag liksom... Nu kan jag skriva lite på känsla. Och se hur det gick, Flora.
Ja, just det. Alltid synopsis.
Ja.
Men jag tycker det är roligt när du får vara lite magister. Kan du inte försöka vara det lite mer? Är det något annat som vi inte har pratat om som du alltid tänker på när du skriver de här böckerna? För det är så mycket förarbete ju.
Ja, men det är väl, alltså jag ser inte researchen som research. Jag är ju liksom gammal journalist, så att folk alltid säger, hur mycket research har jag gjort? Så tänker jag, hur fan ska man annars skriva en bok? Men det är väl researchen också. Det jag tänker på mycket, det är lite skrivtips. Det är inte ett skrivtips, det är väl mer liksom ett berättarknep. Men det är att försök lägga även tråkiga scener på liksom sexiga platser. För att läsaren liksom ska få med sig en visuell bild av någon. Alltså för in läsaren i en annan värld. Istället för att liksom lägga ett... Nu sker förhör sällan liksom på... Om vi tar krimböcker. I verkligheten sker de ju sällan hemma hos folk. Och men då är det roligt att folk har en intressant lägenhet med liksom någon rolig detalj du har tänkt ut, än att det är ett förhörsrum hos polisen.
Just det, eller Crazy Horse på Sveavägen.
Ja, men exakt. Eller liksom, ja, men sådana saker tror jag. Tänk till mycket kring var du lägger scenerna. För det gör väldigt mycket. Jag tror, det här är ingen vetenskapligt belägg för, men jag tror att det gör väldigt mycket för läsarens liksom, tillfredsställelse när man läser. Att det är på en annorlunda, spännande, intressant plats. Så lägger mycket tid på att tänka ut var scenerna ska utspela sig. Oavsett informationen som kommer fram i dem för att förbereda sig framåt, så tycker jag att det kan vara på lite så här, men härliga platser.
Ja, men jag tycker det är ett jättebra tips. Lisa Skan som är manusförfattare och regissör, hon var här förra veckan. Hon pratade också om det här med att göra det lite krångligt också för... Och då menar ju hon, det är ju film, men det går ju verkligen att applicera på det skönlitterära också. Men att göra det lite krångligt för karaktärerna, att de kanske måste ropa till varandra eller viska till varandra. Eller liksom att man kontrasterar plats mot samtal.
Ja, men exakt. Och ge varje karaktär någon liten egenhet som man minns. Nu har jag inget exempel på det av mina egna karaktärer. Men...
Jo, men typ Vanessa har ju huvudvärk.
Ja, just det. Ja. Men, är det hennes mest utverkande drag?
Nej, det låter elakt. Men jag tyckte det var jättebra... Jag gillade det jättemycket att hon hade huvudvärk.
Varför har hon huvudvärk i Bessa? Jag kommer inte ihåg. Ja, nu vet jag.
Och nu quizar du mig här.
Jag quizar mig själv mer. För jag tror att hon blev miss... Hon fick någon smäll i huvudet i en bok innan. Och därför har hon huvudvärk i Bessa. Så är det.
Men jag tycker att det är... vet du varför du säger någonting om henne?
Nej.
För att hon ljuger om det hela tiden. Hon får skitont i huvudet och sen så frågar folk hur läget och så säger hon, jo men det är bra, lite ont i huvudet bara, men egentligen har hon svinont i huvudet.
Ja, kanske.
Och det säger någonting om att hon är villig liksom och det är jobbet för allt. Typ.
Ja,
hon är ingen mes.
Ja, fint. Jag hade faktiskt inte tänkt på det, men det ska jag använda.
Du har startat en stiftelse.
Ja.
Berätta om den.
Bakgrunden. Eller?
Ja, berätta om vad det är för någonting och varför.
Ja, men varför? För att jag befann mig i Sundsvall för typ 5-6 år sedan. Framför en gymnasieklass. Nej, en gymnasieskola var det. Det var typ 200 elever. Och så skulle jag prata om någon bok. Eller bli intervjuad på en scen. Och så innan vi började så frågade jag bara så här. Hur många av er här inne läser om jag frågar? Då var det en person som räckte upp handen. En jättehärlig tjej som läste fantasy. Mm. Men hon var liksom en av 300 elever. Och det var så jävla mörkt. Så då pratade jag med min gode vän Simon Strand. Som väldigt mer organisatoriskt lagd än jag. Och bättre på att få saker gjorda. Och så kom vi på att vi borde starta en stiftelse. Till en person som gör mycket för att främja unga människors läsning. Och först tänkte vi att det kan vara någon sorts författarpris. Liksom. Men sen insåg jag att fan vad många författarpris och stipendier det finns att söka. Och då började vi prata om alla de här eldsjälarna runt om i Sverige. Som liksom år ut och år in gör så otroligt mycket för unga människors läsning. Typ skolbibliotekarie, svensklärare, någon liten bokhandlare. Det finns ju människor som liksom jobbar med de här frågorna i 30 år och inte ens får liksom en klapp på axeln av ens liksom någon gammal kommungubbe. Så då instiftade vi priset Årets läsfrämjare. Och det delas då ut till en person som har gjort mycket för att främja unga människors läsning. Och igår bestämde vi faktiskt vem som skulle få bli årets stipendiat. Jag tror inte jag får avslöja det faktiskt. Inte för att Sverige håller andan. Men det vore ofint för den personen vet inte ens om det själv.
Är du nöjd med ditt val?
Ja, alltså det är jag och vad är det, fyra till som bestämmer. Det är jag, Gunilla Herlitz, Elisabeth Reslegård, Kilan Diljen och Simon. Och sen är det Eva Hamilton också. Så vi är ju ett gäng som gör det tillsammans. Vi får in massa nomineringar och sen väljer vi ut de 4-5 bästa. Och sen pratar vi med varandra och sen väljer vi ut en person. Liksom. Mm. Så att det är inte bara jag. Men vi är supernöjda med det här valet. Det är faktiskt en person som var nominerad redan förra året. Men som då föll på målsnöret.
Aj, aj, aj.
Men nu, ja, nu får hon upprättelse.
Gud vad fint. Har du något boktips?
Jättemånga. Något aktuellt eller?
Alltså någonting som du känner att kanske lyssnare som gillar att läsa dig skulle gilla att läsa.
Michael Connelly, den här om Jack McAvoy tror jag heter, den här journalisten. Ganska gamla böcker, de två första. Kommer väl början på 2000-talet kanske. De tycker jag är fantastiska. Vad heter den här andra boken då? Jag är pilgrimen, finns det en annan liksom krimbok?
Jag är pilgrimen.
Ja. Jag tror han heter Terry Hayes som handlar om jakten på en terrorist helt enkelt. Men sen finns det Spion och förrädare av Ben McIntyre som handlar om brittiska MI6 liksom mest framgångsrika spion någonsin och om kalla kriget. Om man vill lära sig något liksom, om spioner och om kalla kriget så ska man läsa Spion och förrädare. Det är liksom som att läsa en thriller fast det är verkligheten.
Underbart.
Ja. Vill du ha fler? Får fortsätta?
Ja.
Musiken spelar.
Ös, det är bara ösa.
Nej, jag hade inte så mycket mer. Det där som du. Så du bara, nu får du fan räcka.
Nu räcker det. Nej, jag är jättenöjd. Tack så jättemycket Pascal Engman för att du kom till texten idag.
Tack för att du fick komma. Det var jättekul.
Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på podden. Att göra den är verkligen det roligaste som finns. Tack också till Oliver Bergman som producerar podden. Vi ses igen i höst. Jag längtar.
Podplay, en del av